Höstregn av Lars Vildregn. Del 1. Höstsolar. Ålsten, 3 november 14.10. Den tillfälliga solens nu slocknande ljus långt västerut över Mälardalen hade brutit strömmen och huset var knäpptyst. Bakom henne svor säpovakterna över att deras telefoner inte fungerade. Någonstans där ute tjöt ett dovt larm likt en gnällande biltuta och skickade sina ljudstötar över lyxvillorna. Hon drog upp blusen ur byxorna och använde det vita tyget för att torka bort tåren som landat rakt på fotoramens glas. Den hade suddat ut Sigrids ansikte, som nu återigen framträdde med sitt breda leende. Skulle även minnet av dottern en dag suddas ut? Aldrig. Hon skulle inte låta det ske. Hennes barn skulle leva för evigt. Det knöt sig i magen och statsminister Karin Widerlund Berg lutade sig fram medan hon knöt vänster näve och höll den mot magen. Där inne hade döttrarna skapats, från en tanke till fjärilars kittlanden via njursparkar och sen den nästan outhärdliga men i slutänden förlösande smärtan i förlossningen. Nu var hon nästan för gammal. Men när Daniel vaknat upp från den medicinska koman på sjukhuset och kommit hem så skulle de försöka få barn igen. Det spelade ingen roll att läkarna inte ville svara på när han kunde väckas. De kunde börja om från början igen, hon och han. Ett stön nådde hennes öron. Karin såg sig om i vardagsrummet som med sina nästan 4 meter höga fullhöjdsfönster vette ut mot fjärden. Skandinavisk design, ljust och fräscht. Gott om utrymme för döttrarna att springa runt mellan de gräddvita soffgrupperna. Så mötte hon blicken från de 2 säpovakterna, där de stod i sina skottsäkra västar med de vidriga kulsprutorna hängande i selar över brösten. Båda var tysta. Hon slöt ögonen. Stönandet var hennes eget. Åt helvete med dem allihop. Karin öppnade ögonen igen och tittade ner på fotot. Det var barnens farfar som tagit bilden nere vid vattnet vid stugan i Hamburgsund. Hela familjen log eller skrattade in i kameran, såväl hon själv, Daniel och Sigrid, som lilla Vilma, som knappt hade lärt sig att gå. Hon förde fotoramen till bröstet och tittade ut över vattnet och bort mot skogen på Kärsön tvärs över sundet. Bortom träden och ön låg Lovön med Drottningholm. Där någonstans fanns säkert kungen. Var det till honom eller till talmannen hon skulle lämna in sin avskedsansökan? Spelade det någon roll? Någon annan visste säkert hur man skulle göra. De hade fått sitt krig. Serholm, Bergqvist och alla i försvaret. Nu kunde de visa upp sina fina pansarvagnar och alla kulsprutor eller stridsvagnar och automatkarbiner eller vad det nu hette. Hon hade gått med på tjatet om att anfalla ryssarna för att återta det ockuperade området runt Kalmar. Hon hade gjort allt de bett om. Ändå hade Säpo protesterat när hon ville lämna bunkern i Rosenbads källare och åka hem för att få känna döttrarnas doft i barnens sovrum efter den förödande bilolyckan. Krama deras gosedjur och bara sitta och titta ut över den perfekta trädgården och vattnet där nedanför. Men det var hon som bestämde. Och ingen annan. Det stod soldater och väntade när de anlände till villan. Åtminstone hade soldaterna inga pansarvagnar utan bara gröna skåpbilar. Lite anständighet i den här absurda situationen. Om alla bara hade gjort som hon ville hade det aldrig blivit krig. Hon kunde fått skattesänkningar istället för upprustning. Mer frihet till alla. Istället satt hon här. Bara för att en del män tvunget skulle spänna musklerna. Karin tittade återigen ut över vattnet. Utan minsta förvarning tändes en sol någonstans borta över Lovön. Smärtan i hennes ögon skar som knivar rakt in i hjärnan på henne och hon försökte skydda sig med händerna samtidigt som hon tittade bort. Säpovakterna skrek bakom henne. Solens värme brände i hennes ansikte, starkare än den varmaste sommardag på stranden. Sen kom ett